Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Amen. Hör så här en stor ord i dagens evangelietext på fastlagsomdagen. Så skriver evangelisten Markus i det 10:e kapitlet och från den 32:a versen. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges oss dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, nu är de på väg upp mot Jerusalem. Efter 3 års verksamhet, när lärjungarna har följt med och fått undervisning, så går nu Jesus före dem för att nå slutmålet. Både de 12 och andra lärjungar följer med. Och vi läser både om bävan och rädsla hos de som följer Jesus. Jesus vet varför han går till Jerusalem. Men de som följer har inte förstått det. De vet bara att Jesu fiender finns där och att de därför har hållit sig borta därifrån. Vi minns när Jesus skulle gå till Betania för att uppväcka Lazarus. Betania som ligger 3 kilometer från Jerusalem. Då säger lärjungarna: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Ja, nu ska de gå till Jerusalem. De går upp inför påsken och de är fyllda av bävan och de som följer med honom är rädda. Många engelska översättningar säger att de var amazed. Vissa svenska översättningar talar om att de förvånades eller undrade. Det är naturliga känslor i den här situationen. De går mot Jerusalem där Jesu fiender finns. De går mot det som är lärjungarnas värsta farhågor. Lidande och död för deras mästare. Och samtidigt så leder Jesus dem dit. Och han vet vad han gör. De bävar eller förundras inför det som nu sker. De går inte heller bara mot lidande och död. Utan Jesus kommer sedan att uppstå. Det är en situation som är svår för dem att förstå. Jesus tar de 12 åt sidan. Han vill berätta för dem vad som nu är på väg att hända. Han talar inte till alla. Det är svårt för dem som följer att acceptera att Jesus går upp för att dö. Men de 12 ska få veta. Jesus har talat om det tidigare för dem. Men de har inte tagit det till sig. Nu berättar han igen innan de kommer upp till Jerusalem. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Det Jesus berättar om, det är det som fullbordar hans verksamhet. Han kommer nu att uppfylla Guds löften. Han har levt ett heligt liv och kommer nu att utgjuta sitt rena blod. Petrus förklarar senare det som han nu inte förstår. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Han kommer nu att dö för deras frälsning och friköpa både lärjungarna och alla andra människor. Det är något både att förundras och glädja sig över. Men för Jesus själv så är det dyrt. Han får lida och han våndas också inför sitt lidande. Tidigare har han sagt: jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Jesus står nu inför detta lidande och han förklarar för de 12 som är med honom. Men de förstår inte. De kommer att följa honom och han kommer att ta med 3 av dem till Getsemane. Men han får utföra allt ensam. Lärjungarna är tillsammans med Jesus och deras närhet kan ge en viss lindring. Men Jesus är den enda som förstår och i det är han ensam. Vi ser nu hur det som lärjungarna, eller åtminstone Jakob och Johannes, inte har förstått. Vi ser att de inte tar till sig vad som håller på att hända. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Ja, det är som att de bara har hört att de går upp till Jerusalem. Och när de hör att de är på väg till Jerusalem så tänker de på den kommande härligheten. Också efter Jesu uppståndelse har lärjungarna liknande tankar. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? De tänker sig ett jordiskt rike, och nu när Jesus är på väg till Jerusalem så måste väl riket vara nära. Och så ber de om de främsta platserna. Ja, det är egentligen inte en så passande fråga. Om ens vän vill upphöja en så får det komma från hans eller hennes initiativ. Och här rör det sig om saker som går utöver vanlig vänskap. Det handlar om Guds rike. Där är det Gud som i sitt rådslut har beslutat hur det ska vara. Men frågan blir ännu mindre passande i situationen. Jesus har talat om sitt lidande och sin död, som är svårt för honom och som är frälsande för oss. En stilla tacksamhet är passande, och en typ av omsorg som Maria snart kommer att visa Jesus när hon smörjer honom inför hans begravning. Samtidigt är det ju lätt för oss att se utifrån hur fel det blir när Jakob och Johannes har denna inställning. Vi ställs inför andra situationer när vi kanske har blinda fläckar och inte ser att vi kan tänka på liknande sätt. Det är naturligt också för oss, i alla fall för vår gamla människa, att vilja vara främst. Och det är då också lika naturligt att bortse från korset och vilja komma direkt i härligheten. Vi ser uttryck för en sån längtan på många håll i kristenheten. När man talar om att förvänta sig väckelse och framgång. istället för att vara en oansedd minoritet i samhället och i detta vara trogen mot Kristus. När man talar att som kristen blir framgångsrik och lyckas genom andliga metoder istället för att troget leva i vardagen i sin kallelse. Ja, det är uttryck för att man vill ha härligheten här och nu. Det kan vara uttryck för samma längtan som Jakob och Johannes hade efter de främsta platserna. Och vi känner en sån dragning också i våra hjärtan. Det är ett av skälen till att vi ständigt behöver påminnas av Guds ord. Påminnas om att härligheten dröjer. Att vi istället får leva med Jesus under korset. Och påminnas om vad vi faktiskt redan har. Att frälsningen är färdig för oss. Vi får vänta på arvet. Men arvet väntar faktiskt på oss. Och vi har redan fått en försmak av arvet. En dag ska vi förvandlas och förhärligas. Men redan nu har vi våra synder förlåtna. Vi har fått den helige ande. Och vi har Gud som vår fader. Allt detta utan att vi själva på något sätt har förtjänat det. Utan för att Kristus gick till korset. Då kan vi inte bara ha tålamod i detta liv. Utan också glädje och frimodighet. Då behöver vi inte försöka framhäva oss själva. När vi redan oförtjänt har lyfts upp och gjorts till Guds barn. Och när vi vet att vi i framtiden också kommer att framträda som Guds barn i härlighet. När allt blir uppenbarat. Och detta väntar inte bara vi på. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. När vi vet och litar på att Gud kommer att uppfylla sina löften på samma sätt som man uppfyller löften om försoning i Kristus. Då kommer Guds ande också genom denna tro att verka trons frukter i oss. Nu är Jesus på väg upp till korset. Hans lärjungar har inte förstått vad som kommer att hända. Istället ber de om de främsta platserna. Och Jesus möter dem där de är för att leda dem en bit på vägen. Först efter uppståndelsen kommer de riktigt att förstå. Men redan nu får de ett svar på vad de bad om. Jesus sa till dem: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: det kan vi. Jesus sa till dem: ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. Jag kan de dricka den bägare som Jesus dricker och döpas med det dop han döps med? Egentligen kan de inte det, men i en mening så kan de det. De kan inte gå igenom det Jesus nu ska gå igenom. Det kan ingen som endast är människa. Men de kan lida för Jesus skull. Inte som de nu tänker och som de är i dagens text. Men i framtiden kan de göra det. När de väl blivit befästa i tron. När de mött den uppståndne och förstått att han sonat deras synder. När den helige ande ger dem styrka. Ja, då kommer också Jakob och blir martyr för sin bekännelse till Kristus. Och hans bror Johannes, han kommer att skriva: jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Ja, så blir det för alla kristna. När vi tagit emot förlåtelsen och har frid med Gud, då är det en förmån också att få lida för sin tro. Som vi läser: ni har ju fått nåden inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Detta är någonting som går emot vår naturliga känsla. Men genom tron på Kristus och den helige andes verk får vi kraft och glädje i de situationer som Gud ställer oss i. Det är svårt att inte lägga märke till att Jesus här talar om en bägare och ett dop. Att han liksom anspelar på sakramenten. Det han talar om är sitt lidande. Men det hänger ju nära samman med sakramenten. Kristus dricker Guds vredes bägare. Och han döps med dom och död. Och vi får dricka nådesbägaren och döpas till syndernas förlåtelse och evigt liv. Kristus har en bägare och ett dop. Och vi ges en annan bägare och ett annat dop. För att han älskar oss och utgav sig själv för oss. Jesus har nu mer undervisning att ge. Eftersom också de andra lärjungarna har hört vad som har hänt. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är inte hos lärjungarna som det är bland folkens ledare. Det är inte bland kristna som det är i världen. Hos oss ska den som vill vara störst vara de andra tjänare. Den som vill vara främst ska vara alla slav. Det är omvänt. Vi ska betjäna varandra. Vi ska ha samma sinnelag som Kristus. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Johannes som var den högste som kommit ner till oss. Men var bland sina tjänare, bland sina lärjungar som är tjänare. Han som inte ansåg att det var något att visa upp att han var Gud. Utan han tjänade i enkelhet. I den lägsta tjänsten att lida och dödas. Han är vår förebild. Människosonen har kommit. Har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och vi behöver nu inte söka efter det som är högt och ärorikt. För Kristus har redan gett oss allt i sin död. Han har gett sitt liv till lösen för oss. Och därför är också vi fria att följa i hans spår och att tjäna. Amen.